Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu lördagens eftermiddagsmöte från den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står en kör bestående av elever från Brigham Young University. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Henry B. Eyring, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till lördagens eftermiddagsmöte av den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Russell M. Nelson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. Vi hälsar er alla som är närvarande eller som deltar via television, radio eller internet. Vi välkomnar likaså alla de som ser de här mötena i stavcenter i olika delar av världen dit konferensen överförs via satellit. För musiken under det här mötet står en kör av elever från Brigham Young universitetet under ledning av Rosalind Hall och Andrew Crane, med Linda Margetts och Bonnie Goodliff vid orgen. Kören inleder det här mötet med att sjunga Du jordens konung kom. Inledningsbön får vi sedan av Esther Brent H. Nielsen i det 70:s kvorum.
Lord of kings, we praise you, Lord. Vår Fader i himlen, vi är samlade här idag i konferenssättet och på många platser över världen och medlemmar och vänner till kyrkan. Vi älskar dig, Fader. Vi älskar din son Jesus Kristus. Vi är tacksamma för hans försoningsoffer och som gör allting möjligt för oss. Vi är tacksamma för profeter och apostlar som ska undervisa oss idag. Att vi välsignar oss med ögon att höra och hjärtan att förstå. Vi är tacksamma för tempel och vi är särskilt tacksamma för missionärerna som tjänar över hela världen. Och vi ber att du ska välsigna dem med säkerhet och hälsa och framgång. Vi ber att din ande ska vara med oss här ikväll. Öppna himlarna för oss så att vi kan veta vad vi borde göra och hur vi ska handla. Vi älskar dig och vi ber om allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.
President Dallin H. Oaks ska nu framlägga kyrkans generalauktoriteter, generalämbetsmän och områdets 70 för röstning. Därefter läser Kevin R. Jurgensen, verkställande direktör vid kyrkans revisionsavdelning, den årliga rapporten.
Jag ska nu framlägga generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap för röstning. Det är föreslaget att vi stödjer Russell Marion Nelson som profet, siare, uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Dallin Harris Oaks som första rådgivare i första presidentskapet och Henry Benyon Eyring som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer kan visa det. De som är emot, om det finns några, kan visa det. Det är föreslaget att vi stödjer Dallin H. Oaks som president för de 12 apostlarnas korum och M. Russell Ballard som tillförordnad president för de 12 apostlarnas korum. De som instämmer kan visa det. Om någon är emot visas det. Det är föreslaget att vi stödjer följande som medlemmar i de 12 apostlarnas korum. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Jarrett W. Gong och Ulysses Suarez. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas. Det är föreslaget att vi stödjer rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarnas korum som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Det är föreslaget att vi avlöser följande från att verka som områdes 70. Älsterna Victorino A. Babida, L. Todd Budge, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Rasband och Benjamin M. Zeta Tai. De som vill instämma i vårt tack till dessa bröder för deras hängivna arbete kan visa det genom att räcka upp handen. Det är föreslaget att vi med djup uppskattning avlöser bröderna Tad R. Callister, Devin G. Durant och Brian K. Ashton som söndagsskolans generalpresidentskap. Alla som vill instämma i vårt tack till dessa bröder för deras utmärkta tjänande, var vänliga visa det. Det är föreslaget att vi stödjer följande som generalauktoritets 70. Ruben V. Aliod, Jorge M. Alvarado, Hans T. Boom, L. Todd Budge, Ricardo P. Jimenez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Rasband, Benjamin M. Z. Tai och Alan R. Walker. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Det är föreslaget att vi stödjer följande som områdes 70.
Guillermo A. Alvarez, Julius V. Barrientos, Dale R. Barney, James H. Becker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce, M. Carlos Cabral, Dunstan G. B. Chadumbuka, Alan C. K. Chung, Christian C. Chikbundu, Paul N. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Domon, Bernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Iring, Sapenle Fa'alongo Jr., David L. Frischnecht, John J. Gallego, Efrain R. Garcia, Robert Gordon, Mark A. Gottfriedson, Thomas Honey, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hawkins, Titoti Ibanez, Akinori Ito, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Christopher Yun Su Kim, E. Moroni Klein, Inoke F. Kupu, Stephen Chi Kong Lai, Victor D. Lataro, Tarmo Lep, Isoko Atul Lozano, Kevin J. Lithgow, Edgar P. Montes, S. Ephraim M. Sani, Luis C. D. Queiroz, Ifanomo Sarna Rasolun Drebe, Eduardo Rasek, Tomas G. Roman, Ramon E. Sarmiento, Jonathan S. Schmidt, Vi Sikahema, Donaldson Silva, Luis Espina, Carlos G. Sufert, Tai Ola Lee, Sergio O. R. Vargas, and Marcus Sars. All in favor, please manifest it.
Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. Tack. Det är föreslaget att vi stöder Mark L. Pace som söndagsskolans generalpresident. Med Milton da Rocha Camargo som första rådgivare och Jan Eric Newman som andra rådgivare. De som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. Det är föreslaget att vi stödjer övriga generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap som de nu är insatta. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. President Nelson, röstningen har noterats. Vi ber dem som är emot något av förslagen att kontakta sina statspresidenter. Bröder och systrar, vi tackar er för er fortsatta tro och era böner till förmån för kyrkans ledare. Vi ber nu de nya generalauktoritets 70 och söndagsskolans nya generalpresidentskap att inta sina platser på förhöjningen.
As announced, Kevin R. Jurgensen will read.
Som annonserats presenterar Kevin R. Jurgensen kyrkans revisionsrapport för 2018.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day.
Till första presidentskapet för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Kära bröder, som föreskrivet genom uppenbarelse upptecknat i kapitel 120 i lärarna förbunden, auktoriseras utbetalningar ur kyrkans fonder av rådet för tiondemedlens användning, vilket utgörs av första presidentskapet i 12 apostlarnas kvorum och presiderande biskopsrådet. Kyrkans enheter fördelar medel enligt godkända budgetar, riktlinjer och praxis. Kyrkans revisionsavdelning, som består av auktoriserade yrkesmän och är fristående från alla andra avdelningar i kyrkan, har ansvaret att utföra revisioner för att uppnå rimlig säkerhet beträffande inkomna bidrag, utförda utbetalningar och skyddande av kyrkans medel. På grundval av genomförda revisioner anses kyrkans revisionsavdelning att intäkter och utgifter samt kyrkans tillgångar för året 2018 i allt väsentligt har bokförts och förvaltats enligt kyrkans godkända budgetar, riktlinjer och revisionspraxis. Kyrkan följer själv de råd som ges till medlemmar om att leva inom sina tillgångar, undvika skulder och spara för framtida behov. Högaktningsfullt, kyrkans revisionsavdelning. Kevin R. Jurgensen, verkställande direktör.
The choir will now favor us. Kören sjunger nu. Oändlig är kärleken. Efter sången har vi förmånen att få höra från president M. Russell Ballard, tillförordnad president för de 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar äldste Mattias Helt i det 70:s kvorum.
My brothers and sisters, it is wonderful.
Mina bröder och systrar, det är underbart. Och det känns svårt för mig att tro att det är 71 år sedan, 48, som jag var missionär i England. Och 44 år sedan som min fru Barbara och jag tog familjen till Kanada, där jag var president för Kanadamissionen Toronto. Medan jag verkade där 1976 kallades jag till de 70s första kvorum. Och helt oväntat kallades jag sedan 85 till de 12 apostlarnas kvorum. Till skillnad från mina tidigare kallelser, vilka inkluderade senare avlösningar, är en avlösning från min kallelse till de 12 just nu inte mitt bästa alternativ. Men jag ber att den dagen inte ska komma förrän jag utfört allt det Herren har kallat mig att göra. När jag tänker tillbaka på mina senaste 43 år av tjänande som generalauktoritet och förmånen jag haft att betjäna min himmelske faders barn, har jag mer fullkomligt kommit att inse att han vill att alla hans barn ska finna frid, glädje och lycka i sina liv. Profeten Lehi lärde: människorna är till för att de ska kunna ha glädje. Det finns många orsaker till att frid, glädje och lycka kan undfly oss i det här livet. Som fattigdom, krig, naturkatastrofer, oväntade bakslag i yrkeslivet, hälsan och familjerelationer. Men även om vi inte kan styra dessa yttre krafter som drabbar oss här i jordelivet, så kan vi i vår strävan att bli trofasta lärjungar till Herren Jesus Kristus finna frid, glädje och lycka trots de världsliga bekymmer som omger oss. Ett av mina barn sa en gång: pappa, jag undrar om jag någonsin kommer att lyckas. Jag svarade: allt vår himmelske fader ber oss om är att vi gör vårt allra bästa varje dag. Bröder och systrar, gör så gott ni kan, dag efter dag. Och ganska snart kommer ni att inse att er himmelske fader känner er och att han älskar er. Och när ni vet det, verkligen vet det, får ert liv verkligen mål och mening. Och ni fylls med glädje och frid. Som världens ljus, sa frälsaren: ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Jesus Kristus är det namn som är givet av Fadern. Och det finns inget annat namn givet varigenom vi kan bli frälsta. Därför måste alla människor ta på sig det namn som är givet av Fadern. Skrifterna lär oss att Satan önskar leda människorna till mörker. Allt han gör går ut på att stänga ute ljuset och sanningen av Jesus Kristus, om Jesus Kristus och hans evangelium. Som Lehi lärde sina barn, strävar djävulen efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är. Om vår himmelska faders verk och härlighet är att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan, så är Lucifers verk att åstadkomma elände och oändligt lidande för Guds barn. Synd och överträdelse fördunklar Kristi ljus i våra liv. Därför strävar vi efter att värma oss vid Kristi ljus, som ger frid, glädje och lycka. Under de senaste 18 månaderna har Herren inspirerat sin profet och apostlarna att genomföra ett antal underbara förändringar. Men min oro är att de andliga avsikterna med de här förändringarna ska överskuggas av glädjen över förändringarna i sig själva. Joseph F. Smith sa för många år sedan: Jesu Kristi sanna, rena och enkla evangelium har återställts. Vi har ansvaret att upprätthålla det på jorden. Han tillade att det sanna, rena och enkla evangeliet är Kristi frälsningslära. I trosartiklarna säger profeten Joseph Smith att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar. Första principerna är tro på Jesus Kristus omvändelse, den heliga andens gåva och uthållighet till änden. Hans bror Hiram sa gång på gång, predika det här evangeliet gång på gång. Du kommer att finna att dag efter dag kommer nya tankar och ytterligare ljus angående dem att uppenbaras för dig. Du kan öka din insikt om dem så att du förstår dem ännu tydligare. Då kommer du att kunna förklara dem bättre för dem du undervisar. De bästa sätten för oss att se kyrkans andliga syften är att leva efter Kristi sanna, rena och enkla lärdomar och att också tillämpa frälsarens två främsta bud. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta. Du ska älska din nästa som dig själv. Lydnad mot dessa två stora bud utgör en möjlighet att uppleva ännu mer frid och glädje. När vi älskar och tjänar Herren och älskar och tjänar vår nästa är det naturligt att vi känner en större glädje som vi inte kan få på något annat sätt. Att älska Gud och att älska vår nästa är tjänandets doktrinära grundval. Hemcentrerad undervisning med stöd av kyrkan, andlig tillbedjan på sabbaten samt frälsningsarbetet på båda sidor av slöjan med stöd av hjälpföreningen och äldstekvorumen. Allt detta baseras på det gudomliga budet att älska Gud och att älska vår nästa. Kan det finnas något mer grundläggande, viktigare och enklare än detta? Att leva efter evangeliets sanna, rena och enkla plan ger oss mer tid till att besöka änkor, änklingar, föräldralösa, ensamma, sjuka och fattiga. Vi finner frid, glädje och lycka i livet när vi tjänar Herren och vår nästa. De ändringar i sabbatsdagens mötesschema som betonar hemcentrerade evangeliestudier med stöd av kyrkan är ett tillfälle att förnya vår ande och vår hängivenhet mot Gud inom vårt eget hems väggar. Vad skulle kunna vara enklare, mer grundläggande och djupgående? Bröder och systrar, kan ni se att lärande och undervisning av evangeliet i våra familjer är en viktig väg till att finna glädje och lycka i våra liv? Frälsaren sa om sabbaten, ty sannerligen, detta är en dag bestämd åt dig till att vila från ditt arbete och ägna den allra högste din andakt. Han tillade, så att din glädje kan bli fullkomlig. Genom glädje och bön ska ni göra detta med tacksägelse, med glada hjärtan och ansikten och med ett glatt hjärta och ett glatt ansikte. Lägg märke till några av nyckelorden i den här uppenbarelsen. Glädje, glada, tacksägelse, glada hjärtan, ett glatt hjärta och ett glatt ansikte. För mig låter det som om helgandet av sabbaten borde locka fram ett leende i våra ansikten. När vi betjänar på ett högre och heligare sätt, tänk då på hur väsentligt det är att vi välkomnar alla som kommer till våra möten i kyrkan, särskilt nya medlemmar och besökare. Vi borde alla glädjas åt att sjunga psalmerna och lyssna uppmärksamt på sakramentsbönernas ord med öppet hjärta och sinne. Vittnesbörd om tro vid våra fasta och vittnesbördsmöten leds av en medlem i biskopsrådet som delger ett kort vittnesbörd med fokus på lyxalighetsplanen och Kristi sanna, rena och enkla evangelium. Alla andra borde följa hans exempel. Vi behöver minnas att det finns andra lämpliga tillfällen att återge berättelser eller reseäventyr. När vi håller våra vittnesbörd enkla, med fokus på Kristi evangelium, skänker han andlig förnyelse när vi bär vårt vittnesbörd för varandra. Verksamt tjänande ses allra bäst genom en lins med fokus på att älska Gud och att älska vår nästa. Enkelt uttryckt tjänar vi därför att vi älskar vår himmelska fader och hans barn. Vår stödverksamhet får större framgång om vi håller vårt tjänande enkelt. Den största glädjen kommer av de enklaste tingen i livet. Så vi bör vara noga med att inte tro att något mer behöver läggas till de förändringar vi tagit emot. För att bygga tro och starka vittnesbörd i Guds barns hjärtan. Låt oss inte komplicera allt med ytterligare möten, förväntningar eller krav. Håll det enkelt. Det är i den enkelheten ni ska finna den frid, glädje och lycka som jag har talat om. Sedan länge syftar kyrkans ledares avsikter, som de uttrycks i handbok 2, till resultat som är tydliga och enkla. Och jag citerar: ledarna uppmuntrar varje medlem att ta emot alla nödvändiga prästadömsförrättningar, hålla tillhörande förbund och uppfylla kraven för upphöjelse och evigt liv. Vuxna, uppmuntra varje vuxen att vara värdig att ta emot templets förrättningar. Uppmana alla vuxna att söka sina förfäder och utföra ställföreträdande tempelförrättningar för dem. Ungdomar, hjälpa till att förbereda varje ung man för att ta emot Melkisedekska prästadömet. Ta emot templets förrättningar och vara värdig att verka som heltidsmissionär. Hjälpa till att förbereda varje ung kvinna att vara värdig att ingå och hålla heliga förbund och ta emot templets förrättningar. Stärka ungdomar genom att ge dem tillfälle att delta i meningsfulla aktiviteter. Alla medlemmar, hjälpa prästadöms- och biorganisationsledare, församlingsråd, församlings- och heltidsmissionärer och medlemmar att gemensamt och i en samordnad och balanserad strävan försöka rädda enskilda, stärka familjer och kyrkans enheter. Öka prästadömsaktiviteten och samla Israel genom omvändelse, genom att behålla omvända och genom aktivering. Lära medlemmar att ta hand om sig själva och sina familjer och att hjälpa fattiga och behövande på Herrens sätt. Slutcitat. Mitt tjänande i kyrkan har välsignat mig med många storslagna och speciella andliga upplevelser. Jag kan vittna om att Herren leder sin kyrka för att uppfylla sina avsikter. Jag har fått gudomlig vägledning långt utöver min egen förmåga. Glädjen i att leva efter evangeliet har för mig varit inriktad på den sanna, rena och enkla läran i Jesu Kristi evangelium. Jag har verkat under ledning av 6 profeter och presidenter, från Spencer W. Kimball till Russell M. Nelson. Och under deras nycklar, jag vittnar om att var och en av dem varit och är en Guds utvalda profet. De har lärt oss grundläggande principer om kyrka, evangelium och Kristi lära. President Nelson för Herrens verk framåt i hisnande hastighet. Jag säger hisnande, eftersom han är den enda av apostlarna som är äldre än jag. Och jag har svårt att hänga med i hans takt. Jag vittnar om att prästadömets nycklar och Guds profetmantel vilar på honom. President Nelson undervisar om Jesu Kristi sanna, rena och enkla evangelium. Jesus är Kristus, det vittnar jag om. Och detta är hans kyrka. Och om detta, allt detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
Dear brothers and sisters, the Lord
has... Kära bröder och systrar, Herren har upprepade gånger sagt åt oss att söka lärdom, ja, genom studier och även genom tro. Vi kan få ljus och kunskap, inte bara genom logiska resonemang, utan också genom den heliga andens vägledning och inspiration. Den här andra kunskapskällan har inte alltid varit en del av mitt liv. Min kära hustru Irene och jag anslöt oss till kyrkan för 31 år sedan när vi var nygifta. Vi hade båda växt upp i Colombia. Men några månader efter vårt bröllop bosatte vi oss i Tyskland genom mitt arbete. Vi var mycket unga och hade stora förhoppningar och förväntningar. Det var en oerhört spännande och lycklig tid för oss. Men när jag koncentrerade mig på mitt arbete fick Irene känslan att vi skulle ta emot något slags budskap från himlen. Utan att veta hur eller när. Så hon började släppa in alla slags dörrförsäljare med uppslagsböcker, dammsugare, kokböcker, köksmaskiner med mera. I ständig väntan på det där speciella budskapet. En kväll berättade hon för mig att två unga män i mörk kostym hade knackat på vår dörr och att hon mycket tydligt känt att hon borde släppa in dem. De hade sagt att de ville tala med henne om Gud, men att det skulle komma tillbaka när jag också var hemma. Kunde det här vara det förväntade budskapet? De började besöka oss. Med deras vägledning läste vi i skrifterna och lärde oss den avgörande vikten av Jesus Kristus som vår frälsare och återlösare. Vi ångrade snart att vi hade blivit döpta som bebisar, vilket inte hade varit ett medvetet förbund. Men att döpas igen skulle också innebära att vi blev medlemmar i den här nya kyrkan. Så först behövde vi verkligen förstå allt om den. Men hur skulle vi kunna veta om det missionärerna berättade för oss om Mormons bok, Joseph Smith och frälsningsplanen verkligen var sant? Jo, vi hade förstått av Herrens ord att på deras frukt ska ni känna igen dem. Så vi började mycket systematiskt undersöka kyrkan genom att söka efter den där frukten med vårt mycket rationella förstånd. Vad fick vi se? Jo, vi såg vänliga och glada människor, underbara familjer som förstod att vi är ämnade att känna glädje i det här livet och inte bara lidande och elände. En kyrka som inte har något avlönat prästerskap, men där medlemmarna själva tar emot uppdrag och ansvar. En kyrka där Jesus Kristus och familjen är det centrala i allting, där medlemmar fastar en gång i månaden och donerar för att hjälpa fattiga och nödställda, där hälsosamma vanor uppmuntras och som lär oss att avstå från skadliga ämnen. Dessutom, vi tyckte om betoningen på personlig tillväxt, utbildning, hårt arbete och oberoende. Vi lärde oss om det utomordentliga välfärdsprogrammet. Och vi imponerades av generalkonferenserna med den underbara musiken och de djupsinniga andliga principerna som framlades där. När vi såg allt det här kunde vi inte hitta några fel på kyrkan. Tvärtom tyckte vi mycket om allt vi såg. Men vi kunde fortfarande inte bestämma oss för att döpas eftersom vi ville veta allt innan vi gjorde det. Men trots vår obeslutsamhet förberedde Herren oss tålmodigt, formade oss och hjälpte oss upptäcka att vi inte bara skulle lära oss urskilja sanningen med vårt rationella förstånd, utan också genom andens milda, stilla röst som i synnerhet talar till våra hjärtan. Den rösten och känslan som följde kom en kväll efter 10 månaders evangelielärande när vi läste i Mosia 18. Eftersom ni nu önskar att bära varandras bördor och trösta dem som står i behov av tröst, och om detta är ert hjärtas önskan, vad har ni då emot att döpas i Herrens namn? Det här skriftstället från Mormons bok gick rakt in i våra hjärtan och själar, och plötsligt kände och visste vi att det inte fanns någon anledning att inte bli döpta. Vi insåg att den önskan som nämndes i de här verserna var samma önskan som fanns i våra hjärtan och att det var den som räknades. Den var viktigare än att förstå allt, för vi visste redan tillräckligt. Vi hade alltid litat på en kärleksfull himmelsk faders vägledande hand och var säkra på att han skulle fortsätta vägleda oss. Så den dagen bestämde vi ett dopdatum och kort därefter döptes vi, äntligen. Vad lärde vi oss av den upplevelsen? För det första lärde vi oss att vi helt och fullt kan lita på en kärleksfull himmelsk fader som alltid försöker hjälpa oss bli den person han vet att vi kan bli. Vi bekräftar den djupa sanningen i hans ord när han sa: jag ska ge människobarnen rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. Och välsignade är de som hörsamma mina bud. Ty de ska lära visdom. Ty åt den som tar emot ska jag ge mer. Och för det andra lärde vi oss att tillsammans med vårt eget rationella förstånd kan en annan dimension i inhämtandet av kunskap ge oss vägledning och förståelse. Det är hans helige andes milda, stilla röst som talar till vårt hjärta och även till vårt förstånd. Jag tycker om att jämföra den här principen med vår synförmåga. Vår himmelske fader har gett oss inte bara ett utan två fysiska ögon. Vi kan se tillräckligt bra med bara ett öga, men det andra ögat tillför ännu ett perspektiv. När båda dessa perspektiv sätts ihop i våra hjärnor skapar de en tredimensionell bild av vår omgivning. På samma sätt har vi fått två informationskällor genom våra fysiska och andliga förmågor. Vårt förstånd bildar en uppfattning genom våra fysiska sinnen och genom vårt intellekt. Men genom den heliga andens gåva har fadern också gett oss ännu ett perspektiv, vilket faktiskt är det viktigaste och sannaste eftersom det kommer direkt från honom. Men eftersom andens maningar ofta är så milda är många människor inte medvetna om den här ytterligare källan. När de här två perspektiven sen förenas i våra själar visar helhetsbilden verkligheten som den faktiskt är. Med den heliga andens perspektiv kan faktiskt vissa verkligheter som vi uppfattar dem med endast vår mentala förståelse avslöjas som vilseledande eller helt enkelt falska. Kom ihåg Moronis ord. Och genom den heliga andens kraft kan ni få veta sanningen om allting. Under mina 31 år som medlem i kyrkan har jag många gånger upplevt att om vi bara förlitar oss på vårt rationella förstånd och förnekar eller försummar den andliga förståelse vi kan få genom den heliga andens viskningar och intryck, så är det som att vi går genom livet med bara ett öga. Men vi har bildligt talat faktiskt fått två ögon. Det är bara förenandet av de båda synsätten som kan ge oss den sanna och fullständiga bilden av all sanning och allt vi upplever i våra liv, såväl som den fullständiga och djupa kunskapen om vår identitet och vårt syfte som barn till en levande himmelsk fader. Jag påminns om det president Nelson lärde oss när han för ett år sedan sa: i kommande dagar blir det inte möjligt att överleva andligt utan den heliga andens ledande, tröstande och ständiga inflytande. Jag har med fullständig visshet insett att vi har en kärleksfull fader i himlen och vi gick alla med på att komma till den här jorden som en del av en gudomlig plan. Att Jesus är Kristus, han lever och är min frälsare och återlösare. Jag vet att Josef, en ödmjuk bondpojke, kallades till och blev den mäktige profet som påbörjade denna tidernas fullbordans utdelning med alla dess nycklar, dess makt och Guds heliga prästadömes myndighet. Jag vet att Mormons bok är ett andra vittne om Jesus Kristus och att familjer är avsedda att vara tillsammans för evigt. Och jag vet att vår Herre Jesus Kristus leder denna sin återställda kyrka genom vår levande profet president Russell M. Nelson idag. Dessa och många andra dyrbara sanningar har blivit andliga byggstenar i det Gud hjälper mig att bli. Och jag ser fram emot de många nya lärdomar som han fortfarande vill att jag och du ska ta emot när vi går igenom detta underbara liv och drar lärdom genom studier och även genom tro. Jag vet att det här är sant och jag vittnar om det i Jesu Kristi namn. Amen.
Församlingen sjunger nu med kören Lova och prisa din Herre och Konung, nummer 40 i den svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från Elsie Neil L. Anderson i de 12 apostlarnas korum. Efter honom talar äldsterna Takashi Wada och David P. Homer i det 70 kvorum. Efter deras tal sjunger kören Jesus krubbans barn en gång.
This is the 189th. Det här är den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Shortly before his crucifixion, Jesus was taken before Pilate in the judgment hall.
Strax före korsfästelsen fördes Jesus inför Pilatus i pretoriet. Så är du judarnas konung, frågade Pilatus nedlåtande. Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Jag har kommit till världen för att vittna om sanningen. Var en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus frågade cyniskt, vad är sanning? I dagens värld kan frågan vad är sanning vara smärtsamt komplex för det världsliga sinnet. En sökning på Google efter vad är sanning ger mer än 1 miljon träffar. Vi har mer information tillgänglig i våra mobiltelefoner än i alla böckerna på ett bibliotek av tegel och murbruk. Vi möts av ett överflöd av information och åsikter. Lockande och förföriska röster förföljer oss ständigt. Fångade i nutidens förvirring är det inte undra på att så många anammar orden som uttalades för 2500 år sedan av Protagoras till den unge Sokrates. Vad som är sant för dig, sa han, är sant för dig. Och det som är sant för mig är sant för mig. Välsignade med Jesu Kristi återställda evangelium förkunnar vi ödmjukt att det finns några saker som är fullständigt och absolut sanna. Dessa eviga sanningar är detsamma för alla Guds söner och döttrar. Skrifterna lär: sanningen är kunskapen om tingen som de är och som de var och som de kommer att vara. Sanningen ser bakåt och framåt och utvidgar det perspektiv vi har utifrån vår nutid. Jesus sa: jag är vägen, sanningen och livet. Sanningen visar oss vägen till evigt liv, och det kommer enbart genom vår frälsare Jesus Kristus. Det finns ingen annan väg. Jesus Kristus lär oss hur vi ska leva, och genom sin försoning och uppståndelse erbjuder han oss förlåtelse för våra synder och odödlighet bortom slöjan. Detta är absolut sant. Han lär oss att det inte spelar någon roll om vi är rika eller fattiga, framstående eller okända, sofistikerade eller enkla. Vår jordiska strävan består snarare av att stärka vår tro på Herren Jesus Kristus, att välja gott över ont samt att hålla hans bud. Vi prisar innovationer inom vetenskap och medicin, men Guds sanningar sträcker sig långt bortom dessa upptäckter. I motsättning till evighetens sanningar har det alltid funnits förfalskningar för att distrahera Guds barn från sanningen. Motståndarens argument är alltid de samma. Lyssna till dessa som uttalades för 2000 år sedan. Du kan inte veta något om det som du inte ser. Vad människan än gör så är det inte något brott. Det är inte rimligt att någon sådan varelse som Kristus skulle vara Guds son. Det du tror på är en dåraktig tradition. Låter som idag, eller hur? Med återställelsen av evangeliet har Gud gett oss ett sätt att lära oss och förstå väsentliga andliga sanningar. Vi lär dem genom de heliga skrifterna, genom våra personliga böner, genom våra egna upplevelser, genom levande profeters och apostlars råd samt genom vägledning från den heliga anden som kan hjälpa oss få veta sanningen om allting. Vi kan förstå det som är i Gud när vi söker det genom anden. Paulus sa: ingen vet vad som finns i Gud utom den som har Guds ande, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Titta på det här konstverket av Michael Murphy. Från det här perspektivet är det svårt att tro att det är en konstnärlig återgivning av ett mänskligt öga. Men när man tittar på prickarna från ett annat perspektiv ser man skönheten i konstnärens skapelse. På liknande sätt ser vi Guds andliga sanningar genom trons ögas perspektiv. Paulus sa: en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Jag känner inte till Elder Hills ämnes tal idag förrän han talade idag. Och han undervisade så fint om ögans, trons öga. Skrifterna, våra böner, våra egna upplevelser, nutida profeter och den heliga andens gåva ger oss det andliga perspektivet på sanning vi behöver för vår vandring här på jorden. Låt oss se på tillkännagivandet om familjen genom trons öga. President Gordon B. Hinckley presenterade familjen, ett tillkännagivande för världen, med följande uttalande: då det finns så mycket spetsfundigheter framställda som sanning, så mycket bedrägeri angående normer och värderingar, så mycket lockbeten och frestelser till att långsamt befläckas av världen, har vi känt oss manade att varna och förvarna er. Tillkännagivandet börjar: alla människor, män och kvinnor, är skapade till Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar, och har som sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar. Dessa är eviga sanningar. Du och jag är inte en naturlig slump. Jag älskar dessa ord. I förutillvaron kände och dyrkade dessa söner och döttrar Gud som sin evige fader och antog hans plan. Vi levde innan vi föddes. Vår personliga identitet är inpräglad i oss för evigt. På sätt som vi inte helt förstår påverkar vår andliga tillväxt i den förjordiska världen vilka vi är här. Vi antog Guds plan. Vi visste att vi skulle få uppleva svårigheter, smärta och sorg på jorden. Vi visste också att frälsen skulle komma. Och när vi visat oss värdiga skulle vi komma fram i uppståndelsen och tilldelas härlighet på våra huvuden i evigheters evigheter. Tillkännagivandet är tydligt. Vi tillkännager att på det sätt varpå människoliv skapas har bestämts av Gud. Vi bekräftar livets helgd och dess betydelse i Guds eviga plan. Vår faders plan uppmanar en man och hustru att sätta barn till världen och förpliktar oss att tala till försvar för det ofödda. Om vi väljer att vraka vad vi godtar i tillkännagivandet fördunklar vi vår eviga syn och sätter för stor vikt på våra upplevelser här och nu. Genom att under bön begrunda tillkännagivandet genom trons öga förstår vi bättre hur principerna är vackert förenade. Att de stöder varandra och uppenbarar vår faders plan för sina barn. Bör vi verkligen förvånas när Herrens profet förkunnar hans vilja och frågor kvarstår för vissa? Naturligtvis förkastar en del profeternas röst omedelbart. Medan andra under bön begrundar sina uppriktiga frågor. Frågor som kommer att besvaras med tålamod och ett trons öga. Om tillkännagivandet hade uppenbarats under ett annat århundrade skulle det fortfarande ha uppstått frågor. Det skulle bara varit andra frågor än idag. Ett av profeternas syften är att hjälpa oss besvara uppriktiga frågor. Innan president Russell M. Nelson blev president för kyrkan sa han: profeter ser framåt. De ser de hotande faror som motståndaren placerat eller kommer att placera i vår väg. Profeter förutser också de stora möjligheter och förmåner som väntar dem som lyssnar i avsikt att lyda. Jag vittnar om sanningen och den andliga kraften i första presidentskapet och det 12 kvorums förenade röst. Under min livstid har vi sett en dramatisk förändring i världens uppfattningar om många av de principer som lärs ut i tillkännagivandet. Under mina tonår och åren som nygift övergav många i världen den Herrens norm som vi kallar kyskhetslagen. Att sexuella förhållanden bara ska äga rum mellan en man och en kvinna som är lagligt gifta. När jag var i 20- och 30-årsåldern övergav många det heliga beskyddet av de ofödda när abort blev mer accepterat. Under senare år har många övergivit Guds lag om att äktenskap är en helig förening mellan en man och en kvinna. När vi ser hur många överger de gränser som Herren har satt påminner det oss om den dagen i Kapernaum då frälsaren tillkännagav sin gudomlighet och då sorgligt nog många av hans lärjungar slutade vandra med honom. Frälsaren vände sig då till de 12. Inte tänker ni väl också gå? Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige.
There are so many young and old.
Det finns så många, unga och gamla, som är trofast och sanna mot profeternas undervisning, trots att deras nuvarande omständigheter inte passar prydligt in i tillkännagivandet om familjen. Barn vars liv har skakats om av skilsmässa. Ungdomar vars vänner hånar kyskhetslagen. Skilda kvinnor och män som har sårat svårt av en makes eller makas otrohet. Män och hustrur som inte kan få barn. Kvinnor och män som är gifta med en make eller maka som inte delar deras tro på det återställda evangeliet. Ensamstående kvinnor och män som av olika anledningar inte har haft möjlighet att gifta sig. En vän sedan 20 år tillbaka som jag beundrar mycket är inte gift på grund av dragning till samma kön. Han har förblivit trogen sina tempelförbund, har utvidgat sina kreativa och yrkesmässiga talanger och har tjänat ädelt både i kyrkan och i samhället. Han sa nyligen till mig: jag kan sympatisera med dem i min situation som väljer att inte hålla kyskhetslagen i den värld vi lever i. Men bad inte Kristus oss att inte vara av den här världen? Det är tydligt att Guds normer skiljer sig från världens normer. Människans lagar rör sig ofta utanför gränserna som satts av Guds lagar. De som vill behaga Gud måste utan tvekan ha tro, tålamod och flit. Min hustru Kathy och jag känner en ensamstående syster som nu är i 40-årsåldern som är skicklig i sitt yrke och tappert verkar i sin församling. Hon har också hållit Guds lagar. Hon skrev: jag drömde om den dag då jag skulle välsignas med man och barn. Och jag väntar än. Stundtals får min situation med att känna mig bortglömd och ensam. Men jag försöker att inte fokusera på vad jag inte har, utan istället på vad jag faktiskt har och hur jag kan hjälpa andra. Att tjäna min släkt och min församling och i templet har hjälpt mig. Jag är inte bortglömd eller ensam. För jag och vi är en del av en större familj. Somliga kommer säga: du förstår inte min situation. Det kanske jag inte gör. Men jag vittnar om att det finns en som förstår. Det finns en som tack vare sitt offer i trädgården och på korset känner era bördor. När du söker honom och håller hans bud, lovar jag dig att han kommer att välsigna dig och lyfta de bördor som är allt för tunga att bära ensam. Han kommer att ge dig eviga vänner och tillfällen att tjäna. Ännu viktigare är att han kommer fylla dig med den helige andens mäktiga inflytande och låta sitt himmelska erkännande lysa över dig. Inget val, inget alternativ som förnekar den helige andens sällskap eller evighetens välsignelser är värt att övervägas. Jag vet att frälsaren lever. Jag vittnar om att han är källan till all sanning som verkligen betyder något. Och att han kommer att uppfylla alla de välsignelser som han har lovat dem som håller hans bud. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our heavenly Father loves us.
Vår himmelske Fader älskar oss. Han har gett oss en fullkomlig plan så vi kan få hans välsignelse. I det här livet inbjuds vi alla att komma till Kristus och ta emot Jesu Kristi återupprättade evangelium genom att döpas, ta emot den helige andens gåva och trofast leva efter evangeliet. Nefi beskriver vårt beslut att döpas som att komma in på en trång och smal stig. Och han påminner oss om att fortsätta sträva framåt med ståndaktighet i Kristus och mätta oss med Kristi ord och hålla ut in till änden så att vi kan ta emot alla välsignelser vår himmelske Fader har i beredskap åt oss. Nefi påminner oss vidare om att när vi mättar oss med Kristi ord så ska de tillkännage för oss allt vi bör göra. Och att vi får kraft att stå emot motståndarens brinnande pilar. När jag var liten trodde jag att mätta sig helt enkelt var att äta en stor måltid med ris, sushi och sojasås. Nu vet jag att mätta sig är mer än att avnjuta en utsökt måltid. Det är en upplevelse av glädje, näring, firande. Att dela och uttrycka kärlek till familj och nära och kära. Uttrycka vår tacksamhet till Gud och stärka relationer medan man njuter av mycket och otroligt god mat. Jag tror att när vi mättar oss med Kristi ord bör vi tänka på det som en liknande upplevelse. Att mätta sig med skrifterna innebär mer än att bara att läsa dem. Det borde ge oss äkta glädje och stärka vår relation med frälsaren. Detta undervisas tydligt i Mormons bok. Tänk på Lehis dröm där han såg ett träd vars frukt är begärlig eftersom den gör människan lycklig. Den frukten representerar Guds kärlek och när Lehi smakar på den var den sötare än allt annat han någonsin tidigare smakat. Den fyllde hans själ med mycket stor glädje och var något han ville dela med sig av till sin familj. När vi mättar oss inser vi troligen att mängden eller vilken mat vi har kanske inte är så viktig om våra hjärtan är fyllda av tacksamhet. Lehis familj levde på rått kött i vildmarken, men Nefi sa följande om denna svåra prövning: så stora var Herrens välsignelser att våra kvinnor var starka och kunde föda barn utan knot. Att mätta sig innebär ibland att experimentera och smaka. Alma pratar om ett gott frö som sås i våra hjärtan och när vi har gjort det inser vi att fröet börjar bli välbehagligt. Välsignelsen av att mätta sig med Kristi ord är mäktiga och livsförändrande. Det finns tre som jag särskilt vill inbjuda dig att anamma i ditt liv. För det första kan Kristi ord hjälpa oss öka vår andliga kapacitet att ta emot uppenbarelse och tryggt vägleda oss genom livet. Mormon lär att Kristi ord har en stark benägenhet att leda folket till att göra det som är rätt och att de är mäktigare än allt som svärdet kan åstadkomma. När jag har sökt Guds visdom för att hantera mina egna utmaningar och alltid när jag har prövat Guds ords kraft har jag känt mig inspirerad och kapabel att fatta kloka beslut, övervinna frestelser och välsigna mitt liv med starkare tro på Kristus och kärlek till människorna omkring mig. Vår profet Russell M. Nelson har lärt oss att i kommande dagar blir det inte möjligt att överleva andligt utan den heliga andens ledande, tröstande och ständiga inflytande. Vi får den uppenbarelse vi behöver när vi prövar Guds ords kraft och det ordet är mäktigare än något annat vi kan pröva eller föreställa oss. För det andra, när vi kämpar med vår identitet och brist på självförtroende hjälper Guds behagliga ord i skrifterna oss att veta vem vi egentligen är och ger oss styrka långt utöver vår egen. När jag kom till insikt om min identitet som ett Guds barn var det en av de skönaste stunderna jag någonsin upplevt. I mina tidiga tonår visste jag ingenting om frälsarens lärdomar. När jag först läste Nya testamentet helade Kristi ord verkligen min sargade själ. Jag insåg att jag inte var ensam och att jag är ett Guds barn. När jag förstod min sanna identitet inför Gud insåg jag min oändliga potential genom Kristi försoning. På liknande sätt berättade Enos om sin personliga upplevelse av den upplysning som kommer av att begrunda Kristi ord. När Enos lät sin fars undervisning om evigt liv och de heligas glädje sjunka in djupt i sitt hjärta hungrade hans själ. Och han föll på knä inför sin skapare i mäktig bön. I den bönen lärde han känna frälsaren och insåg att vi är mycket värdefulla och älskade. Att vi kan få förlåtelse för våra felsteg och att vi verkligen är Guds barn. För det tredje kan vi lyfta andras liv med Kristi ord. Precis som Enos hade sin tid och plats där Kristi ord berörde hans hjärta, gör Herren sin del för att beröra hjärtat hos dem som vi vill dela med oss av evangeliet till. Många av oss kan ha blivit modfällda när vi har försökt inbjuda någon att höra evangeliet därför att önskade resultatet uteblev. Oavsett resultatet uppmanar Herren oss att öppna vår mun och dela med oss av evangeliets budskap till dem. För 2 år sedan rörde Herren vid min kära mors hjärta, vilket hjälpte henne att ta emot dopets förrättning. Jag hade väntat på att den dagen skulle komma i nästan 35 år. För att hon skulle kunna fatta det beslutet bekännade många medlemmar i kyrkan henne så som Kristus skulle ha gjort. En söndag kände hon att hon skulle gå till kyrkan. Hon följde maningen. Men hon satt på första bänk och väntade på att sakramentsmötet skulle börja. Ställde sig en 4-årig pojke framför henne och tittade på henne. Hon hälsade på honom med ett leende. Den lille pojken lämnade henne plötsligt och gick tillbaka till sin plats som var på andra sidan gången från den rad där min mor satt. Den lille pojken tog upp något från sin plats och kom tillbaka. Han gav mor en psalmbok och gick tillbaka till sin plats. Min mor såg att det låg en psalmbok på varannan stol i kapellet. Hon hade lätt kunnat ta en från stolen bredvid sig. Men hon blev så imponerad av den lille pojkens okonstlade, vänliga gest som han lär sig hemma och i kyrkan. Det var ett fint ögonblick för henne. Hon fick en stark känsla att Gud uppmanade henne att komma och följa Kristus. Hon kände att hon borde bli döpt. Den lille pojken sökte inget erkännande för det han gjorde, utan gjorde bara sitt bästa för att följa Guds bud och älska sin nästa. Hans vänlighet skapade en viktig förändring i min mors hjärta. Kristi ord rör vid hjärtan på djupet, öppnar ögonen hos dem som ännu inte ser honom. På vägen till Emmaus gick två lärjungar tillsammans med Jesus. De var bedrövade och förstod inte att frälsaren hade övervunnit döden. I sin sorg kände de inte igen den levande Kristus som gick med dem. Trots att Jesus förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna, kände de ändå inte igen honom som den uppståndne frälsaren förrän de satt och bröt bröd med honom. Då öppnades deras ögon. När vi eller våra vänner, bekanta och grannar mättar sig och bryter bröd med honom, öppnas vårt förstånds ögon. När lärjungarna vid Emmaus tänkte tillbaka på sin tid med den uppståndne frälsaren, sa de att deras hjärtan brann inom dem medan han öppnade skrifterna för dem. Detta gäller oss alla. Avslutningsvis vittnar jag om att vi kan mätta oss med Kristi ord när som helst och vid vilket tillfälle som helst, om vi förbereder våra hjärtan för att ta emot dem. Att mätta sig med Kristi ord leder till livsuppehållande uppenbarelse. En bekräftelse på nytt om vår sanna identitet och vårt värde inför Gud som hans barn, och de leder våra vänner till Kristus och evigt liv. Låt mig avsluta genom att citera Nefes inbjudan när han sa: ni måste sträva framåt med ståndaktighet till Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävar framåt, mättar er med Kristi ord och håller ut in till änden, se, så säger Fadern, ni ska få evigt liv. I Jesu Kristi namn. Amen.
Earlier this morning my wife's brother gave her a note that she had written to her.
Tidigare idag så sa min svärmor pratade om en lapp som sa: jag är ledsen att jag inte bad mitt vittnesbörd idag, men jag älskar dig. Men när vi gick så tänkte jag att det var en intressant sak. Jag satte mig ner och så, och då sa jag: jag är ledsen att jag inte gav mitt tal idag, men jag älskar dig. Och på något sätt så kändes det inte rätt. Men nu är vi här och jag är glad att jag kan säga att jag har i alla fall talat här idag. För många år sedan färdades jag i ett litet flygplan med en nycertifierad pilot vid spakarna. Och mot slutet av vår flygtur fick vi klartecken att landa. Men när vi närmade oss marken hörde jag ett larm som uppmanade piloten att stiga. Piloten tittade ut på den mer erfarna första piloten som pekade neråt, bort från landningsbanan, och sa: nu. Vårt plan flög snabbt till vänster och neråt, steg sedan tillbaka till lämplig höjd och följde landningsrutten igen och anlände tryggt till vår destination. Vi fick senare veta att ett annat flygplan hade fått klartecken för start. Om vi hade följt larmets uppmaning skulle vi istället för att styra undan från det andra planet ha styrt in i det. Den här upplevelsen lärde mig två viktiga saker. För det första att vi i kritiska ögonblick i livet hör ett flertal röster som tävlar om vår uppmärksamhet. Och för det andra att det är avgörande vikt att vi lyssnar på rätt röster. Vi lever i en värld med många röster som tävlar om vår uppmärksamhet. Med alla toppnyheter, Twitterinlägg, bloggar, podcasts, övertygande råd från Alexa och Siri. Så kan det vara svårt för oss att veta vilka röster vi ska lita på. Ibland söker vi vägledning i våra liv från många håll. I tron att majoriteten är den bästa källan till sanning. Andra gånger haltar vi på båda sidor så att vi väljer att varken vara kalla eller varma. Vid ytterligare andra tillfällen gör vi det som är bekvämt. Fokuserar på en enda röst eller sakfråga som vägledning och förlitar oss på vår egen tankeförmåga. Även om dessa metoder kan vara till hjälp har det visat sig att det inte alltid är tillförlitliga. Det som är populärt är inte alltid det som är bäst. Att halta på båda sidor ger ingen inriktning. Bekvämlighet leder sällan till sånt som betyder något. Fixering vid en enda röst eller sakfråga kan hindra vår förmåga att se klart. Och när vi förlitar oss helt på vår egen tankeförmåga kan följden bli en intellektuell tröghet i vårt tänkande. Om vi inte är vaksamma kan fel val leda oss bort från evangeliets kärna till platser där det är svårt att bevara tron. Och vi finner inte mycket mer än tomhet, bitterhet och otillfredsställelse. Låt mig förklara vad jag menar med hjälp av en jämförelse och ett exempel från skrifterna. Bergsklättrare brukar kalla höjder över 8000 meter för dödszonen. Eftersom det på sådana höjder inte finns tillräckligt med syre för att uppehålla livet. Det finns en andlig motsvarighet till dödszonen. Om vi tillbringar för mycket tid på förrädiska platser kan skenbart välvilliga röster beröva oss det andliga syre vi behöver. I Mormons bok läser vi om Korihor som hade en sån upplevelse. Han åtnjöt stor popularitet eftersom hans lärdomar behagade det köttliga sinnet. Han sa att föräldrar och profeter undervisar om dåraktiga traditioner som skapats för att begränsa friheten och bevara okunskap. Han påstod att människor bör vara fria att göra vad de vill och vad de väljer att göra eftersom buden inte är mer än påhittade restriktioner. För honom var tro på Jesu Kristi försoning följden av ett vanvettigt sinne som skapats av en tro på en varelse som inte kunde existera eftersom man inte kunde se honom. Korihor skapade så mycket oro att han fördes inför överdomaren och högprästen. Där stod han fram med stora uppblåsta ord, kritiserade ledarna och krävde ett tecken. Han fick ett tecken. Han blev slagen med stumhet. Korihor insåg då att han hade blivit bedragen och med tanke på dyrbara sanningar han övergivet beklagade han sig med orden, jag har alltid vetat. Korihor tiggde sedan för att få mat tills han blev trampad till döds av en grupp soramiter. Sista versen i den här berättelsen innehåller den här sakliga reflektionen. Och sålunda ser vi att djävulen inte hjälper sina barn på den yttersta dagen utan med hast drar dem till helvetet. Eftersom vår himmelske fader vill vårt bästa gör han så att vi kan höra hans röst. Oftast hör vi honom genom intryck från den helige anden. Den helige anden är gudomens tredje medlem. Han vittnar om fadern och sonen. Sändes för att lära oss allt och visa oss allt vad vi bör göra. Anden talar till olika människor på olika sätt och han kan tala till samma person på olika sätt vid olika tillfällen. Följden blir att det är en livslång strävan att lära sig de många sätt han talar till oss på. Ibland talar han till vårt förstånd och till vårt hjärta med en röst som är mild men ändå kraftfull och genomtränger de som hör till det innersta. Vid andra tillfällen kan hans intryck uppta våra sinnen eller göra det allra starkaste intrycket på våra känslor. Vid andra tillfällen ska vårt hjärta brinna inom oss. Vid ytterligare andra tillfällen fyller han våra själar med glädje, upplyser vårt förstånd eller talar fri till våra oroliga hjärtan. Vi finner vår faders tröst på många platser. Vi finner den när vi ber, när vi studerar skrifterna, när vi går på kyrkans möten, deltar i trosfrämjande samtal eller besöker templet. Utan tvekan finner vi den i den här konferensen den här helgen. Idag räckte vi upp handen för att visa vårt stöd för 15 män och profeter, siare och uppenbarare. Deras andlighet och erfarenhet ger dem ett unikt perspektiv som vi är i desperat behov av. Deras budskap är lätta att finna och ges mycket tydligt. De talar om för oss vad Gud vill att vi ska veta, vare sig det är populärt eller inte. Att lyssna efter hans röst på någon av de här platserna är bra, men att lyssna efter den på många av dem är ännu bättre. Och när vi hör den behöver vi följa den vägledning vi får. Aposteln Jakob sa, var ordets görare, inte bara dess hörare. Och president Thomas S. Monson sa en gång, vi iakttar, vi väntar, vi lyssnar på den milda och lugna rösten. När den talar lyder de förståndiga. Tidigt i mitt yrkesliv blev syster Homer och jag ombedda att tacka ja till en förändring av min arbetsuppgift. Just då tyckte vi att det var ett enormt beslut. Vi studerade, fastade och bad, men svaret lät vänta på sig. Slutligen fattade vi ett beslut och gick vidare. Och när vi gjorde det fick vi ro och upptäckte snart att det var ett av de bästa beslut vi någonsin fattat. Till följd av det här har vi lärt oss att svaren ibland låter vänta på sig. Det kan vara för att det inte är rätt tid, för att det inte behövs något svar, eller för att Gud litar på att vi fattar beslutet själva. Richard G. Scott sa en gång att vi bör vara tacksamma för sådana tillfällen, och han gav det här löftet. När du lever värdigt och ditt val är förenligt med frälsens lärdomar måste du handla. Gör det då med tillförsikt. Gud låter dig inte gå för långt utan att ge dig en varnande maning om att du har fattat fel beslut. Alltså måste vi välja vilken av alla olika röster vi ska följa. Ska vi följa de opolitliga röster som förespråkas av världen? Eller ska vi göra det som krävs för att låta vår faders röst vägleda oss i våra beslut och skydda oss från fara? Ju flitigare vi söker hans röst, desto lättare blir den att höra. Det beror inte på att hans röst blir högre, utan på att vår förmåga att höra den har ökat. Frälsaren har lovat att åt dem som hörsammar hans bud och lånar ett öra åt hans råd ska han ge mer. Jag vittnar om att det här löftet är sant för var och en av oss. För nästan ett år sedan förlorade vi min äldre bror i en tragisk bilolycka. Johns tidiga år fylldes av löften och prestationer. Men allt eftersom han blev äldre gjorde en nedbruten kropp och ett samarbetsovilligt sinne livet mycket svårt för honom. Även om det helande John hade hoppats på inte kom i det här livet, höll han inte desto mindre fast vid sin tro, fast besluten att hålla ut till änden så gott han kunde. Jag vet att John inte var fullkomlig, men jag har undrat vad som gav honom sån uthållighet. Många röster försökte locka över honom till den cyniska sidan, men han valde bort dem. Istället gjorde han sitt bästa för att förankra sitt liv i evangeliets kärna. Han levde sitt liv där eftersom han visste att han skulle finna sin mästares röst där. Han levde sitt liv där eftersom han visste att det var där han skulle få undervisning. Bröder och systrar, i en värld med så många konkurrerande röster vittnar jag om att vår himmelska fader har gjort det möjligt för oss att höra och följa hans röst. Om vi är flitiga och ger han och hans son oss den vägledning vi söker, styrkan vi behöver och lyckan vi alla önskar oss. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
We are grateful for all who has
Vi är tacksamma för alla som har talat till oss den eftermiddag och för den vackra musik som framförts. Vi påminner bröderna om prästadömets möte som börjar i konferenscentret ikväll klockan 18.00 Salt Lake City tid. Den landsomfattande utsändningen av musiken och det talade ordet sker imorgon mellan 9.30 och 10.00 Salt Lake City tid. Söndagens förmiddagsmöte följer direkt därefter. Vår avslutande talare i det här mötet är äldste Jeffrey R. Holland i det 12 apostlarnas kvorum. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Jesus, lover of my soul. Tacksägelse får vi sedan av syster Lisa Harkness, första rådgivare i primärs generalpresidentskap.
I was doing just fine until I saw those tears in the eyes of those young people in this choir.
Hade slagit mig till ro, men så såg jag tårarna i ögonen hos dessa unga sångare. Johannes döparen tittade upp från vattenbrynet förbi den ivriga folkmassan som kom för att döpas av honom. Han kallades döparen och såg sin släkting, Jesus av Nasaret, som gick fram mot honom med bestämda steg för att göra en liknande begäran. Vördnadsfullt men högt nog att människorna runt om honom kunde höra gav Johannes uttryck för den högaktning som fortfarande berör oss 2000 senare. Se, Guds lamm. Det är lärorikt att denne sedan länge förutspådde förelöpare till Jesus inte kallade honom Jehova eller frälsare eller återlösare eller ens Guds son, som alla var tillämpliga titlar. Nej, Johannes valde den tidigaste och kanske mest allmänt igenkänna sinnebilden i sitt folks religiösa tradition. Han använde sinnebilden ett offerlamm som sonar en fallen världs synder och sorger och alla dessa fallna människor. Jag hoppas ni har tålamod med mig medan jag berättar lite av den här historien. Efter att Adam och Eva drivits ut ur Edens lustgård stod de inför en förödande framtid. När de öppnade dörren till dödlighet och timligt liv för oss stängde de dörren till odödlighet och evigt liv för sig själva. På grund av en överträdelse de medvetet hade valt att göra stod de nu inför fysisk död och andlig förvisning. Evig avskildhet från Guds närhet. Vad skulle de göra? Skulle det finnas en utväg från denna plåga? Vi är inte säkra på hur mycket dessa två fick minnas av den undervisning de fått medan de fortfarande var i lustgården, men de visste att de regelbundet skulle offra ett rent, obefläckat lamm. Det första lammet av hankön som fötts i deras jordar till Gud. Senare kom en ängel för att förklara att detta offer var en symbol, en skuggbild av det offer som skulle göras å deras vägnar av världens frälsare som skulle komma. Detta är en sinnebild för offret av faderns enfödde, sa ängeln om offret. Därför ska du omvända dig och åkalla Gud i sonens namn evinnerligen. Tack och lov fanns det en utväg. och en väg uppåt. I de förjordiska råden i himlen lovade Gud Adam och Eva och alla oss andra att hjälp skulle komma från hans rene, obefläckade förstfödde son, Guds lamm som är slaktat från världens begynnelse, som aposteln Johannes senare skulle beskriva honom. Genom att offra sina egna små symboliska lamm i jordelivet gav Adam och hans efterkommande uttryck för sin insikt om och sitt beroende av Jesu Kristi, den smordes försoningsoffer. Senare skulle tabernaklet i öknen bli skådeplats för denna förrättning, och efter det tempel Salomo skulle komma att bygga. Tyvärr fungerade detta rituella offer av obefläckade lamm inte särskilt väl som symbol för uppriktig omvändelse och ett trofast liv, vilket stora delar av Gamla testamentet visar. Den moraliska beslutsamhet som borde ha åtföljt dessa offer varade ibland inte ens tills blodet på stenarna hade torkat. Den varade i alla fall inte tillräckligt länge för att förhindra brodermord. Då Kain dödade sin bror Abel redan under första generationen. Med sådana prövningar och problem som pågick i århundraden är det inte konstigt att himlens änglar sjöng av glädje när Jesus äntligen föddes. Han, den sedan länge utlovade Messias. Efter sin korta verksamhet i dödligheten förberedde sedan detta, det renaste av alla påsklam, sina lärjungar för sin död genom att införa Herrens nattvards sakrament. En mer personlig form av den förrättning som hade införts utanför eden. Det skulle fortfarande finnas ett offer som fortfarande skulle innebära en uppoffring, men med en symbolik som är mycket djupare, mycket mer inåtskådande och personlig än att utgjuta ett förstfött lams blod. Till nefiterna sa frälsaren efter sin uppståndelse: ni skall inte längre offra till mig genom att utgjuta blod. Som offer till mig ska ni frambära ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Och den som kommer till mig med förkrossat hjärta och en botfärdig ande ska jag döpa med eld och med den heliga anden. Omvänd er därför och bli frälsta. Mina älskade bröder och systrar, i och med den spännande nya tonvikten på ökat evangelielärande i hemmet är det absolut nödvändigt för oss att minnas att vi fortfarande är befallda att gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag. Förutom att skapa ytterligare tid för mer hemcentrerad evangelieundervisning är vårt ändrade mötesschema för söndagar också tänkt att minska komplexiteten i mötesschemat på ett sätt som lägger rätt tonvikt vid Herrens nattvards sakrament som det heliga och erkända huvudfokus i vår gudsdyrkan varje vecka. Vi ska på ett så personligt sätt som möjligt minnas att Kristus dog av ett krossat hjärta som kom av att han tog på sig hela den mänskliga familjens synder och sorger. Eftersom vi bidrog till denna dödliga börda kräver en sådan stund vår respekt. Därför uppmanar vi er att komma till våra möten tidigt och vördnadsfullt, lämpligt klädda för att delta i en helig förrättning. Söndagskläder har förlorat lite av sin innebörd i vår tid, och av respekt för honom i vars närvaro vi inträder borde vi återställa denna tradition av personlig vård och klädsel när och där vi kan. När det gäller punktlighet ges ju frikort alltid kärleksfullt till de välsignade mödrar som är barn. Frukostflingor och blöjväskor på släp i underbar oordning har haft turen att lyckas ta sig till kyrkan överhuvudtaget. Dessutom finns det alltid andra som oundvikligen hittar sin oxe i brunnen på sabbatsmorgonen. Men när det gäller den sistnämnda gruppen är tillfälliga förseningar förståeliga. Men om oxen faller i brunnen varje söndag vill vi starkt rekommendera att ni säljer oxen och fyller igen brunnen. I samma anda vädjar vi som apostlar om en sänkning av ljudnivån i helgedomen i våra byggnader. Vi älskar att samtala med varandra och det ska vi göra. Det är ett av glädjeämnena med att gå i kyrkan. Men det bör inte ske så högljutt just i det område som särskilt invigts för tillbedjan. Jag är rädd att besökare som inte tillhör vår tro kan bli chockade av det som ibland är högljudd vanvördnad på en plats som borde kännetecknas av bön, uppenbarelse och frid. Himlen själv kanske är lite chockad. Sakramentmötets anda förhöjs om de presiderande ämbetsmännen sitter på förhöjningen i god tid innan mötet börjar, lyssna till preludiet och vördnadsfullt utgör ett föredöme som vi andra bör följa. Om det pratas på podiet bör vi inte förvånas över prat i församlingen. Vi tackar och gratulerar de biskopsråd som eliminerar annonseringar som förminskar andan av tillbedjan. Själv kan jag inte tänka mig att en präst, sån som Sakarias, där i Herrens forntida tempel, som just ska utföra det enda högprästerliga offer han skulle få privilegiet att förrätta under hela sitt liv. Jag kan bara inte tänka mig honom stanna till framför altaret och påminna oss om att lådbilsrallyt sker om bara 6 veckor och att det är dags att anmäla sig. Bröder och systrar, den av Herren instiftade timme är den heligaste timmen i vår vecka. Enligt befallning samlas vi för den allra oftast mottagna förrättningen i kyrkan. Den är till minne av honom som bad att den bägare han skulle dricka kunde tas ifrån honom, men som kämpade vidare eftersom han visste att för vår skull kunde den inte tas ifrån honom. Det hjälper oss om vi kommer ihåg att en symbol för den bägaren sakta närmar sig oss längs bänkraden i just det ögonblicket i en 11- eller 12-årig pojkes händer. När den heliga stunden kommer, då vi får frambära vår offergåva till Herren, har vi våra egna synder och tillkortakommanden att lösa. Men vi kanske kan vara mer botfärdiga om vi tänker på de andra förkrossade hjärtan och sörjande andar som finns omkring oss. I närheten av oss, åt vilket håll som helst, sitter kanske några som kan ha gråtit öppet eller inom sig genom hela sakramentsalmen. Kan vi i tysthet lägga märke till det och frambära vår lilla kalk av tröst och lilla mugg av medkänsla för dem? Eller för den gråtande, kämpande medlem som inte är närvarande och som, om vi inte utför en återlösande handling, inte kommer att vara där veckan efter heller. Eller för våra bröder och systrar som inte är medlemmar i kyrkan alls. Lidande är ingen bristvara i denna värld, varken i eller utanför kyrkan. Så vart du än ser, finner du någon vars smärta verkar för tung att bära och vars sorger aldrig verkar ta slut. Ett sätt att alltid minnas honom är att hjälpa den store läkaren i hans ständiga arbete med att lyfta bördan från dem som bär på tunga bördor och lätta smärtan för dem som är förtvivlade. Älskade vänner, när vi förenas världen över varje vecka i det vi hoppas är ett allt mer heligt erkännande av Kristi majestätiska försoningsoffer för hela mänskligheten, må vi föra med oss till sakramentsaltaret mer känsla med Jesus och mer smärta vid hans fötter. Sedan, när vi reflekterar, ber och på nytt sluter förbund, må vi från detta heliga ögonblick ta med oss mer kraft till att lida och mer fröjd av hans tröst. Om sådan tålamod och sådan lättnad, om sådan helighet och sådant hopp ber jag för oss alla. I hans namn som bröt det första dyrbara förlåtelsebrödet och hällde upp det första heliga återlösningsvinet. Jesus Kristus, ja, Guds stora och heliga lamm. Amen.
Our dear eternal heavenly Father.
Vår kära evige Fader. Vi, dina döttrar och söner, med tacksam ödmjukhet, värdnad, uttrycker det som finns i våra hjärtan för den inspirerade möte av generalkonferensen. Vi är tacksam för budskapen, den vackra musiken och vittnesbördena som hjälpte oss att känna din kärlek för oss. Fader, vi är så tacksamma att vi lever i denna dag med fortsatt uppenbarelse där vi vägleds av en profet. Jag, president Russell M. Nelson, och de andra som du har kallat som profeter, siar och uppenbarare. Fader, vi är ödmjukt tacksamma för det kärleksfulla återlösningsoffret som din son Jesus Kristus har gett oss. Vi älskar honom och ber nu att de sanningar vi har fått idag kan hjälpa oss att bli hans sanna lärjungar. I Jesu Kristi namn. Amen.
Detta var en utsändning från den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalaktiviteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet stod en kör bestående av elever från Brigham Young University. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.